Det här är en podd från hannaamanda.com.
Nu är det fredagspodden, hör du.
Nu är det, vet du vad, får jag bara börja med och fråga dig om du har varit på Klimakteriecafé.
På Klimakteriecafé?
Mm.
Nej.
Nej. Jag ska gå. Alltså jag har aldrig sett något så fint som när jag såg en tantalova sitta i Nyhetsmorgon häromdagen.
Nej.
Som har öppnat ett Klimakteriecafé. Grev Turgatan 27.
Varför har vi inget PMS på café? Mm.
Men det här var så mysigt. Där kan kvinnor komma och fika, prata om sina besvär, för hon är också urogynolog eller sånt där.
Ja,
så hon är liksom värsta och forskare och allt.
Superexperten.
Ja. Och då så kan man prata om övergångsåldern, besvären.
Jag alltså behöver rusa dit.
Jag vill bara sitta där hela dagarna. Alltså ja. Jag blev så upplyft av det här. Det är klart att det är så mysigt. För vet du vad hon sa också? Det är många som inte vet hur de ska prata om det här, till exempel med sina män. Som inte berättar om sina besvär.
Nej, såklart.
Nej. Ainu Fiano Jonsson heter hon. Mm. Och hon är ansvarig för kvinnoforskningsenheten på Karolinska universitetssjukhus.
Det är jättebra.
Och hon berättade ju då om det här som jag också forskar. Det är hon och jag, vet du det. Det är vi de enda som forskar i Sverige på kvinnor sjukdomar. Och det man gör med människor som ska vara med i TV, det är övergrepp.
Kommer hem med ingenting. Nej, men då blir det halshuggen. Då är det liksom, då är det över.
Ah.
Du får de här 10 000 av mig. Och du och jag ligger med varandra.
Du skämtar.
Nej, jag bara, vad sa du?
10% av all forskning av kön är av det kvinnliga könet. 10%.
Och då är, vet man också så här, då handlar inte alla de 10 om liksom våra hormoner och cykel och liksom vart vi är på, utan Nej. Då är det ju massa andra saker som ska vara i det såklart.
Ja, och jag kan berätta för dig en sak, för det var det här jag ville ta upp lite grann. Det är att jag befann ju mig på gynakuten för förra veckan. För exakt en vecka sedan, tror jag att det var. Jag orkar inte berätta anledningen, för jag orkar inte att det ska vara någon sån här Aftonbladartikel om det här.
Nej.
Men jag hade kunnat berätta för var och en av er om jag träffade er på gatan.
Ja, det är bra. Det tycker jag är en underbar regel. Man har så här, man berättar ju allt. Men sen så finns det vissa saker som bara är för fredagspoddens vänner.
Exakt.
Och då måste det ske öga mot öga. Som någon undrar någon gång.
Så ni får mejla mig, jag berättar på en gång. Det är ingen fara med det. Men jag vill inte. Nej, men du vet.
Nej. Men jag tycker att det är ändå så här, en bra regel. För då behöver ingen undra heller säga, jaha, varför berättade inte Hanna och Amanda det där då?
Nej.
Det är så här, jo, gärna. Men det tar vi när vi ses.
Absolut.
Och det gör vi ju ibland. Ja. Så,
hur som helst så var jag där i alla fall i ganska många timmar. Och jag kan berätta för dig, Hanna, att det var som att vara i ett krig.
Va?
Ja, det var det. Det fann det värsta, sorgligaste jag varit med om.
Nej.
Alltså att, jo, att komma in på då en liksom, tänk dig bara ett rum där det är sängar överallt och sen så är det såna här skärmar liksom, som inte, man har inte dem för hela sängen, man har dem lite grann så här typ.
Ja. Mm.
Där det ligger kvinnor. Man ligger ju tillsammans, alla är liksom i samma rum så här, som har så ont och har såna besvär och är i en sån olycklig stund i livet. För att de flesta håller antingen på att förlora ett barn liksom, i något sent missfall eller något fruktansvärt. Några, ganska många bebisar var ju med där, för det var ju också kvinnor som precis har fött barn. Och då kan man ju liksom få jättebesvär, infektioner och livmodern och allt vad det nu är. Och det är så här, hur kul är det med att sitta med en 3 dagars bebis på en akut och vara jättesjuk?
Och
inte kunna lämna bebisen hemma och du vet, sån jävla ångest liksom. Och sen kom det, vet, in någon ambulans med en kvinna som, och då kommer hon ju in i det här rummet med ambulansen liksom, i en bår. Så man är ju med i, alltså, som du var i Syrror. Alltså när du tittar på den serien. Jag var där på riktigt, för jag hör ju alla samt. Det är inga dörrar, det är inga väggar. Alltså,
nej.
Och då var det så här, vi måste bara, hon var ju liksom gravid i typ 23 veckan och det bara eller nej men kanske så 21 veckan och det bara ran blod överallt ont och att det var bara akut, det var inoperation, läkare, alltså så obehagligt. En tjej, hon ligger mitt emot mig. Hon bara gråter och gråter och gråter och gråter helt ensam och jag bara känner så här, varför är det ingen som tar hand om henne? Alltså ingen överhuvudtaget. Så jag, till slut går jag över till henne och liksom frågar hur mår du, kan jag göra någonting? Och då berättar hon att hon har endometrios och har så ont och det är ingen som bryr sig om henne. Och det liksom, hon fick ingen hjälp. Så att jag bara, kan jag hjälpa dig med någonting? Hon bara, ja, kan du hjälpa mig till toaletten? Så jag får liksom, ja, det är sant Hanna. Jag går och typ bär henne till toaletten och tillbaka och står utanför som en sköterska.
Mm. Det måste ju vara för att det är för lite personal.
Ja
då.
Men det är ju det. Det är inte fel på den här personalen. Det är ju fruktansvärt synd om dem. Sen pratar jag med dem allihopa. Både sköterskorna och den enda läkaren jag träffade. Och då är det så här, på gynakuten på Danderyds sjukhus så jobbade en läkare. En läkare. Sen har de tillgång då till läkarna på förlossningen. Men de är aldrig lediga, Anna.
Nej, såklart.
Så att, så att de var så här, ja, vi har tillgång till dem.
För det föds ju
jättemånga barn. Ja, men då vet alla, de som är där och föder barn har inte heller fått tillgång till dem. För de är för få där också. Liksom. Hur ska gynakuten kunna komma? Alltså, och sköterskorna är ju liksom två personer som springer. Alltså, du vet, det fanns inte en möjlighet att de hade, skulle kunna gå på toalett. Alltså, för jag var ju där i 5 timmar. Så jag såg, alltså, ja, men, det var inte en paus för de här tjejerna. Nej, det kan jag bara säga. Och det här fick mig att bli vet du, jag kom hem och grät. Mm. Inte på grund av det jag hade varit med om, utan för att jag grät för alla oss kvinnor som vi står ut med så mycket, Hanna. Alltså, herregud vad vi är med om med vårt jävla kön och våra hormoner. Alltså, allt, ja, men det är ifrån...
Men det är också så här, vi också, det som man blir galen på, att det är så att det är så skevt med forskning och sjukvård och alla de här sakerna, är ju också att vi kvinnor är de som har ansvaret att föra den här världen framåt med att föda barn. Alltså det är det. Det är så här, männen har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Typ.
Men varför forskar de på de där jävla snopparna?
Alltså, ja, för att de ska orka jobba jättemycket. Jo, men tydligen, alltså, så här, nu, man känner ju också bara så här, jo, men så här, männens framfart och i liksom, teknik och vad vi har gjort och i konsumtion och så vidare, och att de har jobbat och jobbat och jobbat, att vi bara satsar på det, håller på att förstöra vårt jävla jordklot nu också. Om vi hade lugnat oss lite. Jag blir så trött på det. För att det är så här, om vi hade lugnat oss lite och så här, varit så här, ja, men vi skaffar barn och vi gör det i lugn takt och så, istället för att ha varit fokus på hur män ska kunna jobba så mycket som möjligt.
Mm.
Och att liksom så här, och hur vi kvinnor då ska backa upp dem i det. Mm. Men liksom så här, det är det enda som har varit fokus i liksom, jag vet inte, decenniers, hundratals jävla fucking år. Så här, nej, sen har vi glömt bort att det är så här, ja, men vi kvinnor då liksom så. Mm. Och miljön då, och var vi bor och vad vi är och vad vi behöver och våra hushåll och liksom, vad barnen behöver. Alltså, jag blir helt tokig och rasande på det, för att det pratas inte en sekund om vad det är då som har gjort att vi har en fullständig klimatkris.
Mm.
Men, och jag skulle faktiskt vilja beskylla männen.
jag tycker de är ansvariga.
Jag tycker också det, för det är så här, de har skitit i det. De har haft sån jävla makt att kunna påverka. Och som Trump, den där jäveln också, som liksom inte bryr sig överhuvudtaget och säger så här, säger att det inte finns, att det hittar på med vår klimat. Alltså, det är så här, vi måste ju ta hand om de som tar hand om jorden, planetet, barnen, alltså livet. Och det är för fan vi kvinnor.
Mm,
vad är det för fel? Alltså, jag kände bara så här, de här sakerna hade inte hänt. Vi hade inte fokuserat då på att liksom, förstöra vårt jordklot och kriga om kvinnorna hade fått kliva fram mycket, mycket tidigare.
Alltså, vem orkar kriga? Alltså, det är så sjukt att de ens överhuvudtaget
alltså,
kom på
kriga
tanken.
Inte, för det finns inget land. Alltså, jordklotet håller på att gå sönder. Det är så här, ni kommer inte ha någonting att bestämma om överhuvudtaget.
Och det jag känner väldigt starkt också är så här, när vi klev fram för att prata om att vi måste prata kvinnors liksom besvär vad det gäller PMS eller endometrios eller abort eller missfall, allt det där som vi måste gå igenom väldigt ofta. Då var det så här, då var det väldigt många som klev fram och sa så här: nej, gud vad obehagligt det här är att vi ska bli bedömda efter våra typ hormoner, för då är det som att vi har ett handikapp. Det var ju liksom det som typ så här, Jenny Strömstedt kliv fram och säger.
Ja.
Och då vill jag att Jenny Strömstedt ska åka till gynakuten och spendera en kväll där, som jag gjorde. För att det som är så obehagligt är ju att det där är ju i, det sker ju i det tysta. De där sköterskorna torkar vårt blod i det tysta. Ja. Det är liksom så här, det är ju ingenting som kommer ut därifrån. Det är inte liksom det är endometrios eller förlora sina barn eller ha, alltså alla de här problemen, aborterna, de, det ska ske i det tysta. Är det
men det
då
som
händer,
Amanda, att... här, när vi börjar prata om det här, som jag också kan bli jätte arg för det är, man kan tycka vad man vill om dig och mig då, och liksom vad vi tycker och liksom sådana saker. Men vi börjar prata om det här. Då förminskas det här till en tokig mensdebatt.
Jag vet.
Mm. Av jättemånga kvinnor och män. Mm. Så. Och också det här tokiga att föra liksom menslag och så, vad det som så här lyftes upp. Istället för att faktiskt prata om det som är på riktigt. Och också jag har ju en kompis som jobbar väldigt nära kontakt med skolor och jättenära kontakt med tjejer, kvinnor, alltså unga kvinnor från, som inte liksom har svensk härkomst. Så.
Mm.
Ja, och då när vi pratade om det här, som är ett helt annat lager i det här som jag aldrig någonsin har tänkt på, som jag kände bara så här, vänta, här har vi någonting som är, alltså så här, att vi som är svenskar, som uppvuxen i så här, man har väl mens eller inte, att det sker i det tysta, att vi inte pratar om det, att det inte läggs något fokus på det överhuvudtaget och så vidare. Mm. Så är det så här, för vi pratade just om det här, så här med menscertifiering på företag, så tänker man så här, ja, fast det kanske måste ske i skolorna, för att det är där det börjar, liksom, så, mellanstadie, högstadie. Ja, och så ser vi då där i att för en sån stor del kvinnor så är det här också alltså har ett nära samband med skam, att det är smutsigt, att man inte får prata om det, att man inte är ren som människa och så vidare och så vidare. Där man har gjort det här, jag är som kvinna, att man har gjort det här till någonting skamligt och fult.
Mm.
Och då känner jag också så här, jag får som, alltså jag blir helt matt i hela kroppen, för jag känner så här, vi pratar om det på ett sätt och det vi är uppvuxna i och liksom kommer ifrån. Och så lägger man på ett lager till som är en jätteproblematisering, vilket gör det också. Det är klart att där är det inte bara tyst, där ska det tystas.
Ja, det.
Och det har med vårt fortfarande med vårt kvinnliga, alltså så här, att vi är födda till kvinnor och gör, så tänker man så här, ja, vi har kommit jätte liksom så här, en liten bit på massa olika sätt, fast vi har inte kommit någonstans, och fortfarande så är det så att det viftas bort lite, det är inte viktigt, det är inte si, det är inte så, när det är så här, varför?
Mm.
Varför är inte det viktigt? Det får en ju vilja gråta.
Nej, man vill bara gråta. Har du något roligare ämne eller? För det här,
ja,
var ju...
det har jag faktiskt.
Men är det sant?
Jag tycker att det var jäkla bra att du tog upp det här. Ja. Så ska jag gå till ytligheternas ytlighet efter detta. Är du med?
Ja, jag är med. Upp och ner bara, som en berg-dalbana.
Ja.
Älskar det,
jag
älskar att vara
på gång idag. Det är mycket, jag blir arg. Alltså, ja, så jag har alltså också första dagen på mensan.
PMS?
Första dagen på mensan, du förstår. Det är rivigt här.
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså
bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där, alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa, alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna. När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine, what's in your life routine, så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som, bara, the secret is matcha.
Det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet. Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte. Men du kan ju också dricka som vanligt matchate. Eller man kan ju blanda i smoothies, baka kakor och alltså, ja, allt.
Och vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna, vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se. Finare och mer glowy hy. Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-teanin-tid.
Ja, det är jättesvårt.
Det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det pigg. Är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen. Ja. Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela ordern på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Jag har hittat en ny tv-serie. Jag är så
Nej, men sluta. Jag börjar liksom skämmas lite över dina val med tv-serier. För att jag hör ju på dig att det är liksom, det är the lowest of the lowest of the lowest.
Det är så härligt.
Du har typ en fetisch.
Ja, men vet du, men jag har tre spår. Alltså så här, jag med Gustav, så här, vi tittar ju på True Detective och sen så är det du och så. Och så här,
att du tycker det är bra.
Ja, men det kommer ju bara ett avsnitt i veckan.
Aha, ja.
Det räcker inte för mig. Nej, men så här, jo, men det tycker jag är jättebra. Och jag önskar, hade jag haft ett Homeland eller något riktigt saftigt, härligt, alltså du vet så. Men just nu, det är lite torka tycker jag. När man har sett mycket. Ja. Men sen så har jag den här blask fetischen som jag alltid haft. Men, men alltså, att jag har det. Du har ju, nu tittar jag på det här i serieform för att jag har slutat med vanlig gammel tv. Du tittar ju på det här i timmar varje dag i bara farten. Du älskar inte så här program att ha på. Jo, det gör
jag. Ja. Men det här är ju drama. Du gör ju ett aktivt val. Ja. När du liksom så här letar upp en sån här. Det skulle inte jag göra.
Men jag blir så lycklig också när jag fastnar. När jag tycker att det är tillräckligt bra. Ja, men nu i alla fall så har jag helt gått loss i en serie som heter Unreal.
Du, jag har ju sett reklam för den här. Så tänkte jag så här. Det här är fan med det sjukaste trailern jag någonsin har sett. Undra vem som tittar på det här.
Ja, och jag har också fått tips. För jag har många kompisar nu också på Instagram av er tjejer som också delar mitt det här intresset. Med,
nej.
För nu har jag gått igenom, först var det syrror, sen var det ju Younger och nu är det Unreal.
Ja. Mm.
Ja. Och alltså, Amanda, du vet inte vad som hände i mig. För jag tänkte så här, ja, men den här sjuka serien, det finns för tyvärr bara 10 avsnitt en säsong. Amanda, 4 säsonger.
De har bara fått fortsätta.
Alltså, de har bara fått fortsätta. Okej, Unreal handlar om... Det är ju alltså Bachelor och Bachelorette. Alltså inspelningen av det. Men i den här serien så heter... Det här är också så roligt. Den heter Everlasting. Heter den. Ja, och då pågår det ju då. Och grejen är, Amanda, så här, du, vet du, så, jag vet också att du skulle vara fast på en sekund. För du har jobbat med både Bachelor och Bachelorette.
Ja.
På noll och inga sekunder. Alltså för att säga så här. Är jag tillbaka i hur vi har jobbat i jättemånga år på, med tv. För att de är ju då på en, i ett sån här, en härlig villa på en ort med så här produktionskontoret bakom liksom, där alla deltagarna är och liksom alltihopa. Men den här serien handlar både om det här, alltså så man följer liksom, man får liksom följa från att deltagarna kommer till att någon, några gifter sig eller vad de nu ska göra på slutet. Ja. Så man följer hela det på ett underbart sätt. Mm-hmm. Och samtidigt som man också följer teamet bakom.
Jo, men Hanna, det här med Everlasting. Det som är grejen med den på när man tittar på Bachelor eller Bachelorette, det är ju att det är på riktigt.
Jo, jag vet. Fast det är lika, fast vet du vad jag vill då vill säga?
Nej.
Är att det är precis lika inte på riktigt. Och varför det heter Unreal. För som det produceras. Det är ju inte på riktigt, Amanda. Det måste, nu när...
Nej, jag vet, men det är så roligt att se människor i, oavsett om det inte, oavsett om man liksom styr allting, så får man ju se de här människornas personligheter.
Exakt. Men här har de tar fram, alltså för det är ju, alltså du vet, jag är på 3D säsongen nu. Det är ny cast varje första app, då börjar också serien. Alltså, så. Det här är geniprogram, Amanda. Alltså det roliga är då också, Amanda, att de, alltså så här, det här är ju en amerikansk serie. Klädstilen på de olika människorna i de olika positionerna, kameramän, alltså de som är inslagsproducenter, redaktörerna, assistenterna, är identiska med hur det har varit när vi jobbade i TV-branschen.
Nej.
Det, alltså, vet du, så, jag vet så här, det där är den där personen, det där är den där personen. Och det är ingen som har härmat en svensk produktion.
Nej. Alltså, gud, vad sjukt. Det är en väldigt speciell stil. Den är ju nästan lite så som man klär sig nu när det är så kallt.
Ja. Och grejen är så här, för jag sluggades ju tillbaka till det här när vi hade drink hemma hos dig på Elgalan.
Ja.
Och så var det ju ett team med som följde en kille som, alltså var en person som kunde, som kom på festen hemma hos dig.
Jakob Myllrat.
Ja, precis. Jag bara tänkte säga, jag vet inte om det var hemligt eller inte.
Hur hemligt kan det vara?
Nej. Men de, alltså så här, men verkligen, han kom ju verkligen så här, och de hade verkligen ett tv-team med sig. Mm. En av de här killarna, fotograferna, han var så här, nej men tjena, känner du igen mig? Han var ju fotograf på Harem som jag var programledare för.
Åh gud.
Ja. Och grejen är så här att när jag tänker på Harem, när jag slugas tillbaka till det, för du tänker så här, allt måste ju ändå vara liksom preskriberat. Man måste ju ändå kunna prata om hur det var när
men
de här dokusåporna spelades
lite
in.
Grann, att vi var ju verkligen med under den tiden och jobbade med alla de här programmen. Så där.
Ja.
Under väldigt lång tid. Jag är ju alltså en så här, nästan knäpp lojal människa. Så att allting som jag liksom tar mig för och så här, blir jag väldigt lojal med, och jag tycker att det är världens mittpunkt och jag blir så här lite naiv. Så att under väldigt lång tid så försvarade jag
liksom hur man gör tv och docusåper och castingen och sådär, som att det vore liksom att man hjälpte världen på något vis. Typ.
Nej,
så.
Men Amanda, jag försvarade med näbbar och klor.
Ja, men jag också.
Kungarna av Tylösand, att det var
tv. Nej, men förstår du.
Alltså, filterlöst. Alltså, nej, förstår du?
Jag med. Det är så sjukt att man har gjort det här. Nu var det ju så pass många år sedan så till och med jag kan se på det här med klar blick och säga att det är den mest cyniska branschen som någonsin har funnits. Och det man gör med människor och försöker göra med människor som ska vara med i tv, det är övergrepp.
Ja, nej, men alltså grejen är så här, för att hela den här, alltså så här, reality då, som ju formen heter, docusåpa, så är ju, alltså för allting som det här, alltså det som de har dragit till sin spets då, det är att de till och med dödar människor.
På Unreal.
Ja, på Unreal. Alltså det är så här, någon tar livet av sig. Grejen är så här, de gör såna grova övergrepp mot de här deltagarna.
Förstår som gör att de hela tiden
måste hålla sin, de måste ju hålla de här hemligheterna för att inte liksom typ hamna i fängelse. Och jag känner så här, det var ju samma när vi jobbade med det typ. Och jag kommer så här, när vi, det första som händer, för jag tänker också, och hela tiden så jobbar de ju mot tittarsiffrorna är det enda som är viktigt. Kanalcheferna som tvingar dem till olika saker för att det ska vara så. Den här maktbalansen som också fanns överlag hela tiden. Och också hur man då skulle hela tiden så här, ta in människor för att liksom
vända upp och ner på allt. Det här var ett krismöte som jag aldrig kommer glömma. I produktionen Bachelorette, när det hade liksom det hade blivit lite fel för att de var från Norge och Danmark och allt vad det nu var, och de var så förpryda. Så det blev liksom inte så bra tv helt enkelt. Och det blev ingen kärlek och de var sura och allt typ. Så att vi sitter liksom i någon form av hemligt kvällsmöte och tar in en tjej som vi vet att hon skulle kunna ställa till det där inne liksom. För då hade man ju så här flera bachelorette, förstår du, med alla killar.
Ja, ja, ja. Och det kunde också vara så här, nej men den här funkar inte. Okej, vi får ta in en till.
Ja.
Chockat.
Ja, men det var ju så
liksom. Alltså så.
Och vi sitter ju och har samtal med henne. Hon får typ skriva på papper och sen sitter vi och har samtal med henne och så här, hur många kan du ligga med på två dagar? För att typ röra om i grytan där inne.
Ja.
Alltså ja, så alltså, var det.
Ja, nej men, och det är det som är så här.
Och man trodde så här, nej men alla är med på det här är kul och vi är bara bra tv.
Ja, nej men så, och också så här, jag kommer aldrig glömma Amanda när jag står på, jag tror jag står utanför Gotlandsfärjan. Vi ska liksom stiga på om liksom 10 minuter och jag vet så här, snart kommer jag ha radioskugga och Jackie Arklöv har just hoppat av och vill inte vara med i Paradise Hotel.
Du skämtar.
Nej, och alltså Svarta Brands dotter.
Ja, nej, men han är inte Jackie Arklöv.
Nej, det är inte Jackie Arklöv. Vad heter hon?
Jackie Färm. Jackie alltså jag Färm, bara tack. Jackie Arklöv, alltså polismördaren. Jag tänkte så här, det här var vågat av
Mastiff. Jackie Färm. Men så hade det ju kunnat varit. Vi behöver röra om lite grytan.
Alltså vad fan.
Nej, Jackie Färm.
Ja. Jackie Färm.
Hon är liksom en av de som är den säsongens absolut viktigaste deltagare. Såklart, för det är så här, vi ska ha Svartenbrands dotter i fucking jävla Paradise Hotel. Hon mår ju såklart jättepsykiskt dåligt. Liksom så. Vilket också folk som så här, söker sig till det här, och man är psykologer på plats och hit och dit. Och så
här, de här liksom psykologerna som var tvungen att gå igenom testen, det var ju så här, är den här personen en röd flagg på, så att håll lite koll på den. Alltså, den mår dåligt. Det är liksom så, där var det ju.
Ja, men de skulle så här, gå till psykologen, klamydia testas och vad som nu skulle liksom hända. Så här, Och grejen är så här att när du och jag började jobba med det här, då var man ju fortfarande lite så här, hur mycket kan man ställa till det och vad gör man så här? Tills nu är ju docusåporna så här, ja men Sex on the Beach, vi tar dit alla exen och så knullar de på en gång. Alltså så här, det är liksom, det är förflyttat till det här. Och det här är ju vad Unreal då handlar om. Men i alla fall, nej men då står jag där och liksom, du vet, övertalar henne på det sjukaste sättet. Och det handlar ju så mycket om också de här två producenterna i det här, som hela tiden övertalar personer till att att vara med på massa olika sätt och så vidare. Så här. Och jag hör liksom svadan och hur man pratar och det här kommer vara bra för dig, jag ska hjälpa dig till topp 2, du kommer vinna det här, bara så att du vet det, lita på mig.
Lite alltså, pengar inblandat också.
Ja, ja, gud, ja. Gud ja. Nej, men, och när vi gjorde harem, då var det så här, då kom vi ner, då var ju det fyra tjejer som skulle dejta 18 killar eller vad det nu var. Alltså så. Mm. Ja, och sen så hölls de här ifrån varandra och får inte träffas och det var olika saker. Det första som händer är att en av killarna går till ett horhus i Afrika.
Alltså jag orkar inte.
Nej, alltså det är liksom, och då uppdagas det ju då, för att han ska ju då bli utslängd ur serien, tystas ner och då åka hem, men det uppdagas också att han har ett sånt otroligt kriminellt förflutet. Som alla har missat liksom så. Men det här, och så tänker jag så här, det här kommer ju inte ut. Vem betalade vem? Oh. Jag var inte, alltså det fanns ju en producent och det var ju liksom så här hölls det ju på, och man hörde liksom så här, det ena efter andra och det som hände och vem som var så här. Sen är det ju också det här, alla som arbetade på bakom, som låg med deltagare.
Ja, oh, så sjukt.
För det pågår ju också i den här serien liksom fram och tillbaka, och hur de är ihop med olika, både att de ligger med varandra och sen med deltagare och vad som händer. Och det här var ju liksom, jag tror liksom, är det Strix Television som ligger i toppen på att Jonas liksom docksåpor under den här perioden?
Jag tror inte. Det. De var ju mästare.
På det här. Ja, och det var ju så här, att man var ju lite avis på att åka på de här resorna.
Ja, men det var ju drömmen. Det var ju den nya tidens, istället för att göra liksom någon slags... Alltså innan hade det väl bara varit så här rika barn som hade kunnat åka på, alltså ungdomar som hade kunnat åka så här, plugga på i Boston i ett halvår eller så här. Det här, ja, var ju den nya tidens liksom så här, du får dra till Costa Rica i liksom ett halvår och jobba där och ha jättekul och ja, dricka
och bo på ett lyxsätt, ja. Och vara så här, du har fri sprit och mat och alltihopa varje dag, bara så du ser till att skandalerna kommer hem till kanalen.
Så var det.
Och alla var ju så här mellan 20 och 35. Ja, och sen var det ju så här alltid liksom, det var, jag vet inte hur många som skilde sig när vi kom hem från harem.
Nej, de skilde sig, blev ihop. Alltså det finns ju också par från den där tiden som fortfarande är tillsammans. Alltså
ja,
gamla TV.
Ja, men det finns ju det.
Som träffades på Robinson typ.
Ja, och det var ju liksom så här, hur det var fram och tillbaka. Och jag känner nu att så här, nu faktiskt nu när vi pratar om det. Det här är ett jävla skop alltså. För det har jag aldrig, alltså det har aldrig kommit fram.
Nej.
Och så säger jag bara så här,
men vet du vad det läskiga är, tycker jag? Det är att man, det här säger så mycket om vad man kan få människor att göra. Nu drar jag paralleller till IS och sånt. Men jag bara menar så här, du och jag är ju uppväxta med jättebra värderingar och, alltså tycker jag, verkligen.
Ja,
från mamma och pappa med så här, rätta moraliska kompasser och så, men liksom så, och vi bryr oss ju om liksom människor och liksom det här har vi alltid haft med oss.
Ja.
Ändå så hamnade man då i den här cykeln av liksom tv-produktioner där man på riktigt hade kunnat göra, om någon från kanalen hade sagt, Amanda, kan du gå in typ och klippa av någons hår när jag sover.
Ja. Men Amanda, du kanske måste titta på det här, för du kommer känna igen dig i hon som är the producer och den andra producern och bara säger, nej men de kör ju så här, $10,000 till den som ställer till med bäst skandal idag.
Ja.
Alltså man fick ju liksom små awards och grejer och vad det var och liksom så här, och alltså så här, treats liksom på sidan
om. Men då bara menar på, om man bara har tillräckligt läskiga chefer som liksom har tillräckligt mycket makt, och det är det här jag menar med alla olika typer av sällskap, så, ja, så kan man ju liksom, som människa blir man ju helt knäpp, för man vill ju bara vara duktig flicka på något vis.
Ja, men också så här, om vi ska dra liksom paralleller till förra årets viktigaste händelse, MeToo, så var ju det här en enda stor MeToo-härva.
Gud,
när det kommer till, för att eftersom det är sån hierarki som råder på tv-inspelningar så, och också att det är så här olika grupper av människor hit och dit och hur man kan klättra, och också så här, unga människor som också kunde klättra liksom i sin karriär otroligt snabbt.
För det krävs ju liksom, först så krävs det ingen utbildning för att komma in, för det går inte att utbilda sig till det här yrket. Nej. Vilket gör att du kan liksom komma in fort. Och sen om du är duktig, för det är ju liksom bara vissa som klarar av just de här jobben, så går det ju jättebra
jättefort att klättra.
Ja, otroligt fort att klättra. Och också så här, det handlar ju också jättemycket om man hade rätt svada med producenterna.
Mm, gud ja.
Så, för det är också så här, för det som jag också känner sen när de håller på, de har ju också utvecklat ett manus i den här serien som är den är väldigt så här, hur man pratar om deltagarna.
Mm-hmm.
Liksom så att det, så här, man hade ganska rått språk och pratade om dem som objekt och helt
man skrattade åt dem också mycket.
Ja ja gud ja, och de kallar alltså, dem för
här,
olika saker.
Nu gjorde hon så här liksom.
Nej men de har en producent som bara äger allt i hela den här serien.
Mm.
En kvinnlig producent och då hon bara så här, men liksom dra ut huvudet ur hans vagina och bara se till att du gör det här jävla jobb. Alltså så här, och sitter och live kommenterar hela tiden alla händelser på alla skärmar liksom så.
Nej.
Så att det är så här, och där fick vi 1 miljon nya tittare. Alltså du vet så här, i liksom när det är någon skandal och liksom döper dem till olika saker så att jag tror så här, det här är såklart så här, den här serien blottar verkligen alltså 15 års TV tycker jag.
Oh,
i
gud.
Sin enfaldighet, för det är ingen dokumentär. Ja, man kan tycka att det hittar på. Fast jag skulle säga så här, förutom att folk då dog till höger och vänster och att liksom de är att de är då skyldiga till brott, så är det liksom det är exakt samma.
Otroligt. Vad man har varit med om alltså.
Ja, nej, och jag tror att det är därför jag är så fast för mig så är det så här, så mår ju de i crewet otroligt dåligt, man följer med dem i deras relationer och liksom alltihopa. Men det som också är viktigt tror jag här i det, och när du säger så här, vad man kunde tänka sig att göra och så vidare så här, därför att du och jag och alla som jobbade med det här och alla som var med i alla de här programmen, vi var alla deltagare. Är du med? Alltså lika mycket så här, jag blev ju ihop med teknikchefen.
Ja.
Alltså det var ju samma spel bakom som det var framför kameran. Det var det. Men det bakom var ju ännu hetsigare och ännu mer. För de behövde ju aldrig visa någon sida som skulle visas i TV. Liksom så.
Nej.
Och hur man gjorde slut och blev ihop med någon annan och bytte partner under tiden. Det var ju fest varje kväll.
Mm, jag vet.
Och man var på någon liksom söderhavsö och liksom så. Och ingen, för det som man också hamnar i är ju att ingenting är på riktigt.
Nej, jag vet. Men det är så konstigt att man kliver ur den där världen sen och bara, oj, nej men det här var inte livets mittpunkt.
Nej.
Det var inte det viktigaste som någonsin har hänt i Sverige, att den här tv-produktionen sändes.
Nej, men det är ingen som kommer ihåg någonting sen.
Nej, men man tror ju det då. Men det är kanske så man överlever. Alltså,
Ja, fast det är också så här, hur liksom just underhållningsbranschen är så otroligt duktiga på att göra det till det, alltså typ så här, att, men som att det kommer liksom, men det är så här, man grät ju som att man hade förstört en, alltså så mycket panikångest som jag hade under den här perioden när jag jobbade med olika saker, i rädsla av att förstört någonting.
Mm. Men du, förstört. Alltså när gäster hoppade av. Det var ju det var ju den största skräcken.
Ja.
Då grät man ju liksom som att det vore, livet var slut och nu hade man förstört för hela Sverige. För
ja, men
den här personen här, kommer inte komma.
Som behandlade det som att nej men nu var allt över.
Mm.
Man tänkte så, jag kommer få sparken varje dag.
Mm, gud, ja. Man fick ju antagligen det. Alltså det var ju typ sån stämning.
Ja, ja, ja.
Hela tiden. Alltså,
nej, men jag kommer aldrig glömma när jag stod och skrek till dig.
Marco hoppade av i sista sekund på Fångarna på fortet. Alltså det var ju liksom...
Ja, nej, men när du och jag stod och hade ett högt bråk över en redaktion. Mm. Du grät och jag var arg på dig för du inte fixade prinsessa Madeleine.
Exakt. Jävla sjukt.
För det var ju så här det allvarligaste.
Mm, det var så allvarligt. Det var så allvarligt. Det var ju en gång, det här har jag säkert berättat förut, men det är ju verkligen en anekdot som fortfarande håller tycker jag. Det är ju när jag på också Alla hjärtans dag, jag ska ordna en person som ska göra typ, alltså så, det var ju väldigt nytt då att göra så här botox och fillers och sånt. Alltså det var ju typ som att plastikopereras.
Ja, ja, verkligen.
Live i en studio.
Aha. Ja.
den personen hoppar av som skulle gjort det här, för den var ju helt sjuk i huvudet som ville göra det här överhuvudtaget. Ja, ja. Och klockan, det här ska sen spelas in liksom typ på söndagen, och det är fredag kväll och det är alla hjärtans dag, och min kille som jag var ihop med då ska bjuda ut mig på middag. Han står och väntar med typ ett fång rosor liksom.
Ja.
Och jag säger det här till mina två chefer, och de skäller ut mig på ett sätt. De tar in mig i ett rum och skäller ut mig som att jag hade men typ lurat dem på pengar. Alltså den stämningen är det. Det är så här, är du helt dum i huvudet, Amanda? Hur tror du att det ska bli nu på söndag? Nu när den här har hoppat av. Sen sa han så här, vi lämnar inte förrän du har ordnat det här. Och vi kommer att sitta och titta på dig tills du meddelar oss att du har en gäst på plats. Det är alltså Alla Hjärtans Dag, det är fredag kväll. Jag går tillbaka till datorn, skriver till då med kille. Det blir ingen middag liksom. Han bara, men jag står ju här typ på restaurangen. Jag bara, ja, du får gå hem. Med tårar i ögonen ska jag gå in på den enda sidan som jag, som finns på Google finns ju inte. På hela internet så finns det två sidor.
Det är
Knullkontakt
typ.
Och QX. Ja. Där man kunde chatta med människor. Så där sitter jag liksom typ i 4-5 timmar innan jag hittar en ny person som vill plastikopereras live i studio. Och sen klockan 11 så går jag hem.
Ja, men det är så sjukt.
Men
det var ju inte så att de sa så här, gud vad bra jobbat och förlåt.
Nej, absolut inte. Absolut inte.
Nej, men för det är
också, inte så och... konstigt att man är traumatiserad som människa.
Nej, men verkligen. Nej, men jag kommer inte, alltså så här, jag blev ju alltså också när vi skulle göra något program. Det var något program som vi inte hade, så vi behövde göra något liksom så här dokumentärinslag eller någonting i alla fall när jag var programledare. Så att vi åker till, jag är en inslagsproducent och fotograf, åker till Hamburg, för vi har fått 5 minuters intervju med Victoria Silvstedt. Som var ju så här mega stor stjärna och liksom
som
alltihopa.
Jag bokade.
Ja, som du bokade, och det var så här 5 minuter av det. Vi visste ju så här, det här måste bli liksom minst en halvtimmas dokumentär med henne på TV3. Man bara, okej, hur ska vi bygga det här nu liksom, så. Och var typ så här, ja, vi får filma mejl för så här, ja, nu är jag på väg, och man liksom gjorde så här, försökte liksom så här, göra innehåll av liksom absolut ingenting. Ja, vi kommer dit i alla fall. Och som tur är så är hennes mamma där, Ulla.
Ja, just det, Ulla var med.
Ja. Och jag mår så illa. Jag är nygravid med Rosa, tror jag. Så att jag mår så fruktansvärt illa. Så att jag berättar det här för henne. Varpå hon blir så lycklig och tycker att det här är så härligt. Så hon bestämmer att vi ska äta middag. Mm-hmm. Alltså Ulla och Victoria och jag och inslagsproducenten och alltihopa. Och vi bara är så här, vi får rulla hela middagen. Och jag tänker så här, jag får bara ställa frågor då, liksom så. Och Victoria är ju helt, alltså hon är där för att hon ska plotta någon kampanj för någon underkläddes, liksom tyskt underkläddes. Men det, alltså vi filmade hela den här och alltihopa, och jag typ så här fick göra en lång intervju med Ulla också. Det var liksom så här alltihopa. Men just det här, så här, så man tänker så här, man bara åker åt något håll och sen så bara så här, och de bara så här löste, för man visste så här, komma hem med ingenting. Nej. Men då blir det halshuggen. Då är det liksom, då är det över.
Ja.
Och bara så här, vi får bara köra liksom, ja. Så. Och det vet jag också när vi gjorde det där fruprogrammet som vi gjorde när du kastade och
Skånefruar.
Nej,
par på prov.
Nej, ja, exakt. Då kunde det vara så här, du och underbara Therese var ju,
vi åkte ju Sverige runt och satt ju och kastade såna här familjer. Så här,
vi hade ingen fru till på måndag. Vi bara, åk norr upp. Alltså, man bara, till vem? Vet vi inte.
Vi ringer på en vägen. Dörr, typ. Och bara, är det så att ni skulle tycka var kul att vara med?
Ja, ja. Helt, alltså så här, hur man, det var typ så här, man går ut på gatan och börjar kasta en låt. Alltså, för det var ju såna kriser.
Ringde typ telefonkatalogen. Alltså man liksom, alltid en kris. Det var alltid någon som hoppade av. Och man bara, ja, vadå? Ja. Varför hoppar du av? Nej, för min mamma dog igår. Jo, men du vet, det kan vara nästan vara skönt att vara med sådär på en gång. För att men du får glömma lite i en vecka. Och du vet, ja, 10 000 skulle vi kunna också betala dig.
Ja, ja.
Så där var alltså,
Amanda, jag kommer heller aldrig glömma när vi hade, du hade ordnat en familj som skulle vara så jäkla bra. Det var typ så här, ja, men de skulle vara så bra. Och, för det var ju också alltid så här, och nu ska ni få åka till, alltså vi tar en familj här som, en som hatar mat och är med i Weight Watchers och bara tycker det, och sen så tar vi en tjock familj som de ska möta. Alltså, det var ju så här fruktansvärda kombinationer.
Just det programmet kommer jag ihåg jättemycket.
Hon var galen, den där viktiga kvinnan. Mm. Ja, men i vilken fall som helst så har du ordnat en otrolig familj. Var på pappan var någon form av präst och hit och dit, och de skulle vara med och frun skulle alltihopa. Jag får ett samtal av honom sent på kvällen. Mm. Då han, för då fick de ju typ 10 000 eller vad det var nu för att liksom medverka. De och han bara, tjena, tjena. Jag tänker så här. Du får de här 10 000 av mig. Och du och jag ligger med varandra.
Du skämtar.
Nej, nej. Jag bara, vad sa du? Han bara, jo. Alltså vi är med. Men du får de här 10 000 mot att... Jag bara, ja, fast nej. Alltså, vi var ju tvungna av... Alltså, det var ju sjukaste. Liksom. Man bara, ska jag säga det till hans fru då? Eller liksom, nej, alltså så här... Och ska vara kvar... Alltså, det var så här,
men det var ju också för... några av de där familjerna som låg med varandra. Det var ju ja, hemskt.
Det var det absolut fruktansvärt.
Alltså, när de bytte familj, förstår ni? Alltså, ni vet ju det här wife swap. Fruarna byter familj, helt enkelt, ja. I 10 dagar. Och ibland så började ju den här frun ligga med den nya mannen. Och han, alltså...
Nej, ja.
Det var, och du vet, det var barn inblandat och det var
så jävla smutsigt.
Dansvärt.
Så hemskt.
Mm.
Och sen skulle de tillbaka till varandra. Men man upptäckte ju också, alltså ofta så var det ju så att man upptäckte ju fruktansvärda saker. Alltså i research, man kom ju människor så fruktansvärt nära också.
Mm, nej,
när man skulle hem till dem och vara där i en hel vecka och bara filma och någon bröt ihop eller blev kär i kameramannen istället. Och,
ja, eller bara, alltså, jag vill inte åka hem till min andra familj för att han slår i mig. Liksom. Man bara,
nej, men alltså, det är hemskt.
Jaha, ja, men hur ska vi göra nu då?
Ja, men verkligen, och bara, så här, vad går ansvaret? Och också så, här, så mycket unga människor som gör, alltså, så här, man bara, hur ska man ta ansvar för det här? Vi ska ju bara få hem det här de här tv-klippen. Så alla är glada och nöjda.
Åh, gud.
Alltså, förstå, jag kände bara så här, att jag slungades tillbaka till en värld som inte har varit i på så himla länge. Och samtidigt som jag kände också så här, att man nu för första gången så här, men, är det 8 år sedan vi lämnade tv-branschen på det sättet.
Mm, mm.
Är liksom så här, tillfrisknad och nykter. Mm. Och fri från det där.
Jag vet. Det tar tid.
Jag tror att jag är så otroligt ny tillfrisknad från det där som, alltså, som ett missbruk. Mm. Så att grejen är så här, sätt mig i en sån situation i en sekund och jag skulle inte veta vilket ben jag skulle stå på.
Nej, ja, men jag med. Och jag skulle direkt hamna i det här, alltså på en sekund. Du, bara jag skulle träffa lite gamla tv-människor skulle det hända.
Ja, men jag tror också det. Och så tänker jag så här, bara man liksom är, för jag tänker liksom på det innehållet som vi skapar idag och hur det är och hur alla äger sitt eget innehåll och bestämmer själva vad de ska göra och inte. Alltså, det finns ju inga människor som är, vi har inte några finns inga
vi är
inga
deltagande.
Nej, och vi
någonting.
Skapar också ur människorna.
Mm.
Alltså så här, ur det, på deras villkor och vad de vill och liksom alltihopa så. För förut så var det ju, skapade man ju format och så satte man in folk, pressade in dem för att liksom få ut det innehållet man ville. Och så tänker jag så här, att det pågår ju fortfarande.
Jag vet, det finns jag har ju sådana här program.
Såg ju någon så här Farmen eller något?
Ja, gud ja. Ex on the Beach och Paradise Hotel och...
Ja, i allra högsta grad.
Ja, gud ja.
Och då tycker jag att det är så här, det är så roligt när det går ett sånt där program samtidigt. För det är inte dokumentär, det är verkligen fake. Men det är ju, man bara, ja fast det är så här det är.
Mm.
Men allting bara pågår, för folk tittar ju på Bachelor. Och,
jag vet. Alltså, fast det är inte lika mycket, så är det ju. Folk tittar ju inte på tv på samma sätt längre. Jag tror inte att luras. Alltså folk är lite smartare nu för tiden också.
Ja, men folk är ju verkligen... i någonting annat än det.
Mm.
så, och också så här, de som vill göra den typen av innehåll gör ju det med sig själva. Vi gör ju också, alltså berättar ju, avslöjar ju saker om oss själva och berättar intima grejer och så. Men förut så producerade man fram det för att folk inte gjorde det. Eller fanns ju inget forum att göra det själva för på det sätt som man själv ville.
Nej.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
För att ta min nästa tanke då. Man tycker väldigt mycket om Bachelor och Bachelorette programmen. De har vi pratat om mycket. Och då tänkte jag bara så här. Tänk att du är Bachelorette. För att det som man får är att man får typ, hur många deltagare är det? Är det 15 eller 20 killar? 10? 15? 20 killar. Och så tänker du så här. Från att du började dejta till att du träffade Alex. Och så plockar du ut de 20 mest betydande under den tiden i hjärnan. Alltså du kan ju ta så här alltså kan vi bara räkna bakåt de du hade liksom. Du hade väl så stadiga killar och sen så var det ju så här.
Ja men man var kär i olika. Ja så där. Jättemånga.
Olika och någon äldre och någon yngre och så. De 20. För någonstans så är det ju så att det är som att när man gör en sån serie så är det som att man tar hela sitt datingliv, ställer alla på samma plats och sen så på 3 veckors tid så skulle du kommit fram till Alex då.
Ja,
han är
exakt.
En av de här.
Exakt.
Ja. Men när du tänker då att du står, du är så här, ah, här är årets Bachelorette, Amanda Widell. Så. Här är dina deltagare, de kallar dem för något. Ja, de kallar ju typ så här friaren och nej, unga. Alltså, de har ju så här ord för. Alltså. Här är de. Och så skulle du blicka ut över alla de här. Förstår du?
Gud. Obehagligt. Alltså, det är en så obehaglig tanke så att det inte är klokt.
Fast jag tror så här. Jag tror nästan att du, så här, om vi säger att du inte kände dem då. Alltså, du hade ingen vetskap om
nej,
dem.
Då hade det varit kul.
Ja, men skulle du inte liksom också typ så blivit kär i dem och röstat ut dem i den ordningen du gjorde på något
jo,
sätt?
Jo, absolut.
Det tror jag roligaste verkligen. Och gulligaste och så här knasigaste hade ju varit den som utmärkte sig först, tänker jag.
Ja, det är klart. Här, den här, man alltså, hade ju tagit dem där. Ja, men verkligen.
Alex hade ju hållit sig svår och konstig och långt bak i rummet. Då hade du inte fattat någonting till
nej,
den början.
Nej, jag vet. Men han är ju liksom... Om jag tänker på alla killar jag har haft typ, så ja. Var ju han den som han stod ju inte ut med att inte få veta om liksom så här, han hade typ så här, på första sekunden bara så här, är det du och jag alltså, ja. På den där första drinken
exakt
men han hade helt varit... naken i det liksom. Och det tycker jag är rätt trevligt.
Jag vet, men jag tror också att han hade varit en bra spelare med de andra killarna. För han hade också bestämt sig för att så här, nu så ska han liksom snacka med dem, ta reda på vilka de är. Förstår du? För det är också viktigt med deltagarna emellan och spelet. Så du vet
det. Det är det verkligen. För man jämför sig också med dem inför den som man är. Alltså, jag är ju en helt annan person i ett rum med vissa tjejer.
för att då blir jag jämförda med dem och sen så är, förstår du, man vill ju vara så här, med dem.
Han hade inte avkrävt dig till början liksom på ett svar, men han hade velat att ni två hade som att ni skrattade åt de andra och gjorde analyser åt dem. Att förstå att han hade tagit dig och den rollen till att börja med.
Ja, typ så att du förstår och jag, du? Vi kan vara smarta ihop.
Vi kan vara smarta och skratta åt den där och den där var knasig och liksom alltihopa. Exakt. Och sen hade ju du förlorat dig i lite olika... Alltså på när vägen, det hade varit så här, en och en dejter och alltså så man är tvungen
att träffa dem. Jag kan inte tänka mig någon sämre deltagare i Bachelor än, eller Bachelorette än Alex. Nej, alltså jag kan inte se honom. Alltså det är liksom han nej, det är väldigt väldigt svårt. Alltså jag skulle, han skulle nästan tror jag falla tillbaka i en sån här nördig roll när han inte fick några tjejer när han var 15, förstår du? Till 20.
Exakt.
Till 25 ja, kanske. Också.
Jag måste säga, han har ju hatat jättemånga där. Alltså tyckte att de var liksom...
Johanna var kränkt också av många.
Ja. Ja men för att han hade liksom... och nu får vi ändå tänka så här, att det är inte så att ni är ihop och han ska ställa sig för det här. Utan det här är, nu är det fortfarande helt rent, men han är en av dem.
Ja, exakt, så är det.
För samtidigt så blir det, jag tycker att det är otroligt, om man tar då dina, alla de här killarna, alltså man får ändå tänka att det är liksom mellan 30 och liksom 27. Det är en kul mix alltså.
Det är en jättekul mix. Alltså det är ju så konstigt va, för det är ju typ två tjejer som bor i Stockholm.
Ja.
Som jag inte ska säga vem, vilka de är. En är ju ska väldigt känd. Nej. Som har efter mig varit tillsammans med typ tre av mina pojkvänner.
Ja.
Alltså varje
båda
tjej...
två är väl... Nej, jag skulle vilja säga att det finns typ tre och att två av de tre är otroligt kända.
Exakt. Men det som är så sjukt är ju att de här killarna som vi alla tjejer då, de här har varit ihop med,
ja, för det
är ju
en,
väldigt
en
olika. Det är en klump. Ja. De killarna är inte så här, åh, det är samma killar. För då hade man förstått det. De är jätteolika.
Åh. Ja, jag vet, det är helt sjukt.
Det är det här som är så konstigt.
Det är mysteriet. Och då tänker man så att de måste ju ha en...
Kan vi göra ett program om det här?
Nämnare, en gemensam nämnare. Och det är du.
Jag vet.
För du har ju varit upp först med dem.
Jag har varit upp först. Det här är min smutsvett. Som jag brukar säga.
Ja. Exakt, exakt. Du kallar det smutsvett, jag kallar det för soporna. Exakt. Det är lite olika, ja. Om man vill gå i soporna eller ha något smutsigt på sig.
Exakt. Ja. Men nej, det är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt.
Det väldigt är otroligt konstigt.
Det är så att jag vill liksom göra... Hade jag hetat Nahid, du vet, hon...
Ja.
Anders är 23 kvinnor. Ja. Då hade jag gjort en dokumentär om det här.
Så spännande.
Bara pratat med alla, sett om de får träffas igen allihopa och se, alltså du vet, nystat.
Men det kanske är det här som är ett nytt roligt program. Jag tänker så här, det behöver inte vara du, men om man tar en person och sen så samlar man då, man behöver inte haft långa relationer, men de 20 mest betydande mellan 13 och 27. Mm. Och nu ska man då, står man inför att bli vuxen på riktigt och gifta sig och skaffa barn och liksom verkligen göra det här hela liksom balletten, säger vi. Eller om man är 27 eller 30 eller vad det nu är. Mellan 15 och... Ja, men vi säger det. Mellan 15 och 30. Och så är det så här, nu är det dags. Så. Då samlar man ihop alla de här. Och det är bland dem som man ska då
hitta. Och sen
hitta.
Tror jag ändå fotografen som blir en stor kärlek om man gifter sig och skaffar barn.
Ja. Men det kan ju vara ett wildcard som kan vara så här, den här har jag inte ens börjat dejten.
Men skulle inte du säga att Alex är en otrolig mix av alla de här som jag har varit
jo, absolut.
Med? Alltså mina stadiga förhållanden.
Absolut.
På något konstigt jävla vänster.
Ja, men det som är roligt att se är ju att man kan ju lätt se liksom ett utseende samband.
Ja. Det är längden.
Det är längden. Det kommer ju bli långa ståtliga män som är där. Väldigt snygga tycker jag.
Det tycker jag också.
Ja, väldigt snygga. Men sen så är det ju en och annat alltså snedsteg. De tycker jag också måste få med.
Alltså, absolut.
Men så farfar och monchichin och lite olika. Så. Och men vet du vad jag tycker är roligast också? Det är ju när, alltså, i program 4. Nej, alla står där på den här, den här otroliga villan och du är så uppklädd, har någon klänning och de har kostym och alltihopa. Då kommer den sista deltagaren. För de kommer ju in så på olika sätt. Så några kommer med bil och någon annan. Då kommer en helikopter. Då kommer Ivo.
Då kommer
de också bli rädda. Den internationella rikemannen. Så.
Åh, snälla, ge oss 10 miljoner för att se det här programmet.
Sen kommer det, är det otroligt. För sen kommer också, det blir musik.
Mm.
Det blir tyst. Det kommer kvinnliga dansare. Mm. In kommer P. Diddy.
Där kan man snacka om snedsteg. Du, hans förra fru dog nu, såg du det?
Aj, ja. Hemskt.
Han är redan.
Då kommer det också vara så här, gud vad synd det är honom, han är enkelman nu för tid. Alltså det är alltid någon sån som har förlorat någon.
Alltså
så, ja. Som ska tröstas och alltihopa. Och nu får chansen. Så. Men så att man tar in några såna här saker. Man behöver inte ha dejtat länge. Man behöver knappt ha dejtat alls. Man kan ha dansat en dans i Saint-Tropez.
Ja, men kände det kunde blivit vi.
Ja. Det hade kunnat finnas. Och sen så är det ju då frågan om Leonardo DiCaprio kommer också som en... Alltså om det är det som är så här,
du vet, han kommer in sist. Där är bara två kvar. Då kommer ju han in. Och det är så här, Amanda, vi vet att ni inte har varit ihop, men vi vet att det var, du har varit kär om dem länge.
Exakt.
Står de andra killarna med sig starka inför Leo?
Precis.
Mm.
Det vill säga, och sen tycker jag också att det är viktigt med bikten också. Det kommer vara mycket, alltså om man får säga, för du till exempel, du har ju en som du är skitirriterad på, att han alltid säger att han gjorde slut med dig till exempel.
Jag tar inte upp det, jag blev på dåligt humör. Så jävla inte jag på honom.
Verkligen. Den där irritationen tycker
men
jag
han är också en irriterande person.
Jo, det är han. Ja, men som typiskt är en sån här, det är som jag som har ett ex som är så här, om vi skulle träffas, vi säger att vi skulle träffas på i en bar imorgon, skulle vara så här, gud, vi har inte träffats på 5-10 år, gud vad kul och liksom så här. Och så skulle jag typ så här krama honom. Han bara, förlåt, jag kan inte göra så här mot min fru.
Nej.
Han bara, vad säger du? Så du att jag gjorde något mot min man? Alltså,
nej, men alltså, jag är så irriterad på de här typerna.
Alltså, det är det. Så då kunde man också få säga till dem på ett skarpt sätt. Ja. Men jag tycker att vi har ett nytt tv-format här.
Ja, jag längtar.
Det är Anders och hans 23 kvinnor, fast i liksom...
Ja, ett nytt.
Ja, ett nytt, fast i dokumentärform och utan manipulation. För det behövs inte.
Nej, det behövs inte alls.
Så är det. Ja, så bra.
Underbart.
Hetsigt,
jag måste bara säga en sak. Det som är väldigt kul, som både du och jag har bestämt nu, det är att vi kommer kliva ur vår vinterdeppiga klädsel nästa vecka. För då kommer en ny kollektion.
Ja. Nej, men alltså,
från Daisy Grace.
Nej, men nästa vecka, alltså nu så här, vintern får inte äga mig en dag till.
Nej, det går inte.
Det säger jag bara på måndag.
En dag typ till.
Ja, men
nej, nu är det helg. Nu klämmer sig snyggt och sen så är det även måndag. Så vi bestämmer det.
Så bra. Så himla bra. Puss och kram, älsklingar.
Puss, puss.
Hej.
Hej. Ramla eller ha mig hårt i handen. Gör det, gör en sista gång. Glöm att kanske inte
Podplay Media.